Är inne i en serie av predikningar om nåd. Det här är den avslutande predikan om nåden. Så efter den här gudstjänsten så är det slut på nåden. Kommer det? Nej, det är det inte. Men det är den sista predikan. I den här serien vi har haft tre stycken innan. Och har du inte lyssnat på eller varit här och haft möjlighet att lyssna på den, så finns den på vår podcast. Du går in på församlingens hemsida pklund.se, så finns det en liten knapp där man kan klicka på den. Det står podcast, så kan du lyssna till alla predikningar som vi ger i den här församlingen. Så missa inte den möjligheten. Det är väldigt många som lyssnar. Och det betyder mycket för väldigt många att kunna ta del av ordet. Och det är bra ibland faktiskt att repetera också, har jag själv märkt. Och lyssna en gång till och snappa upp grejer som man kanske missade. Nästa månadstema har vi kallat för en hjärtefråga. Jag ska inte gå in på det, jag vill bara tala om att vi kommer att tala om ditt och mitt hjärta. Vad som styr det och vad som kan styras från det. Under några söndagar i februari. Men idag är det alltså om nåd. Och vi har sagt så här, för att definiera en definition av nåd. Det finns många definitioner, men en definition som vi har nämnt vid några tillfällen är att nåd är den kärlek och barmhärtighet som Gud ger oss. Därför att han vill att vi ska få del av den. Inte för att vi har gjort någonting för att förtjäna den. Nåd kan man aldrig förtjäna. I den stund vi förtjänar nåden så är den inte längre nåd. Då är det någonting annat. Den nåd är någonting som Gud ger. Hans kärlek, hans barmhärtighet, hans omsorg som han ger till oss. Bara för att han vill det. Inte för att vi har förtjänat det. Förra söndagen så predikade Lukas Kalsén. Han talade bland annat om den skandalösa nåden. Den nåd liksom som möter precis vem som helst. Oavsett bakgrund, oavsett vad man har gjort, oavsett hur man har ställt till det i livet, hur det än är, så finns nåden där. Och han talade utifrån Gamla testamentets berättelse om Jakob, en man som hade lurat sig till sin position, som hade lurat sig till mycket i livet, som hade kämpat och hade haft det ganska tufft på många områden. När han äntligen får ett möte med Gud, så frågar Gud honom: vad är ditt namn? Ja, mitt namn är Jakob, det vet väl du. Och Jakob betyder liksom bedragare, den som bluffar sig fram i livet, ungefär så. Men då säger Gud till: nej, du heter inte Jakob, du heter Israel. Och du bär löftet i dig. Och nåden kan förändra precis vad som helst och vem som helst. Vi började den här serien med att tala den första söndagen i januari. Om att nåden alltid ger en ny chans. Att nåd innebär en ny start. Vi gjorde utifrån den text som Jesus använde vid första tillfället egentligen, som han presenterar sig offentligt i synagogan i Nasaret. Och han talar om varför han har kommit. Och bland annat anknyter han då till något som kallas för jubelåret. Som var ett år som Israels folk skulle fira vart 50 år. Det är ingen som vet om de någonsin gjorde det. Men det var meningen att de skulle göra det i alla fall. När allting skulle återställas, alla skulder skulle utplånas, allting som du hade fått gett upp, allt som du hade förlorat på grund av din egen klantighet eller på grund av omständigheter, allt skulle återställas, året av en andra chans. Hur Jesus anknyter till det och säger att nu är jag här och nu är det ett evigt jubelår. Nu finns det alltid en andra chans. Nu finns det alltid en ny möjlighet. Nu kan man alltid bli upprättad, inte bara vart 50 år, utan jämt varenda dag. Och för 2 veckor sedan när jag predikade senast så talar vi om lite olika sorters nåd. Vi talar om den föregripande nåden. Jag älskar att använda sådana här ord som inte en människa vet vad det betyder. Får mig känna mig viktig och betydelsefull. Den förberedande nåden. Den nåd som Gud faktiskt visar mot oss innan vi kommer till tro på honom. Därför att han lägger ner en längtan i våra liv. Det är inte du och jag som är sökare. Det är han som är sökaren. Det är inte vi som med allt vad vi har längtar efter Gud. Utan han lägger ner en längtan i våra liv. Jesus säger så här, jag repeterar lite grann. För annars så blir det en så kort prediken. Skojar bara. I Johannes 6 så säger Jesus så här: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Så det är inte du och jag som är sökare. Det är inte du och jag som längtade så våldsamt efter att få tag på Gud. Utan han la ner en längtan i våra hjärtan som drog oss till honom. Så till och med innan vi tror så är Guds nåd verksam. Vi talar också om den rättfärdiggörande, den frälsande, den räddande nåden. Den som vi möter när vi kommer till tro, när vi blir frälsta. Eller vilket uttryck som du nu vill använda. Den är också en gåva. Frälsningen går inte att förtjäna. Vi blir inte frälsta på grund av någonting vi är eller någonting vi har gjort. Utan bara på grund av att Gud vill det. Och det är så skönt att veta det. Eller hur? Annars skulle inte jag vara frälst. Och vet du, det skulle inte du heller. Vad så du vet. Och vi har talat om det här och jag älskar att tala om detta. Det är liksom inte lite eller mycket nåd. En del av oss behöver inte mer nåd än andra. Det finns bara total nåd. Efesierbrevet 2, vers 8-9. Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Det är rätt bra att veta det. Och det finns en berättelse som jag faktiskt inte minns var jag hörde första gången eller när. Jag hörde det länge sedan i alla fall. Och den är antagligen inte sann. Men den beskriver någonting i det här. För vi får ibland för oss att det är väl ändå någonting som jag gjorde för att bli en kristen, för att bli frälst, liksom, för att få det rätt ställt med Gud. Det var väl, jag sa ju i alla fall ja, eller jag bidrog väl någonstans med någonting. Och den här berättelsen handlar om en man för länge, länge sedan som arbetade och hade hand om ekonomin i ett företag i USA. Och han var med om lite svårigheter. Hans familj var med om svårigheter. Det blev väldigt, väldigt tufft för honom på många olika sätt med sjukdom och lidande. Och liksom, det blev jätterörigt för honom. Och den här mannen som hade hand om ekonomin i det här företaget, han kunde inte stå emot frestelsen utan helt plötsligt så hade han försnillat $5,000. Det var mycket pengar på den tiden. Förskingrat $5,000. Och blir åtalad, företaget vill ge honom sparken och man åtalar honom. Och han kommer inför rätta. Och den här killen, han var omtyckt av alla. Liksom. Han hade alltid varit så reko. Men det fanns ju lite fanns liksom någon sorts förmildrande omständighet. Liksom. Han hade alltid skött sig. Men det var svårigheterna. Nöden som han hade upplevt som på något sätt hade gjort att det gick snett. Men domaren var ganska omutlig. Han sa att företaget kräver och lagen kräver. Antingen betalar du tillbaka alltihopa och företaget nöjer sig faktiskt med att du betalar tillbaka alltihopa. Men då ska det vara allt sammans. Och då slipper du fängelse. Egentligen så skulle du bli dömd till fängelse i alla fall. Men eftersom de inte kräver mer än att du betalar tillbaka pengarna. Så om du gör det så är du fri. Han sa, jag har inga pengar. Och då börjar folk tycka synd om honom. Hans vänner som var med där i rättssalen. De började samla ihop vad de hade. Och någon kunde ge riktigt mycket. Faktiskt till och med företagsledaren. Han slängde upp ett par tusen dollar. Liksom, för han tyckte ändå synd om honom. Och så samlade de in allt vad de kunde. Av de $5,000 som han var skyldig. Och när de hade samlat in allt vad de förmådde. Så hade de $4,999.90. Och det fanns liksom inte mer att uppbringa. Och då stoppade den här mannen som stod åt den ner handen i byxfickan. Och så hittade han one dime, 10 cent. Och så la han till den i den här skålen där de hade samlat in. Och så blev han fri. Och kan du tänka dig hur berättelserna gick när den här mannen skulle berätta för barn och barnbarn, om han nu berättar att man har varit åtalad för förskingring för sina barn och barnbarn. Men vi säger att han gjorde det. Så berättar han ju om hur 10 cent köpte mig fri. Eller hur? Därför att så funkar ditt och mitt sinne. Någonstans så var det i hans värld, hans dime, hans 10 cent som till slut fick honom fri. Och grejen är att om det var så med din och min frälsning, om det var så att det fanns någonting litet som du och jag hade bidragit med. Vet du vad som hade hänt med åtminstone mig och antagligen dig också? Då hade vi tagit hela äran för alltihop. För grejen var ju att det var inte de 10 centen som räddade honom, det var allt det andra. Men vi funkar på det sättet, åtminstone gör jag det. Att har jag bidragit till någonting, vad det än är, så är det det viktigaste av alltihop. Liksom. Vad det än är liksom. Fixar vi fika för 200 personer och jag liksom lägger i kaffebönorna, så var det jag som fixade det fikat. Det ska du ha klart för dig. Bjuder vi hem folk på middag och gör jag såsen, så är det jag som har gjort middagen. Det funkar så, du är precis likadan. Sitt inte och låtsas någonting annat. Du och jag har inte bidragit med en dime. En dime? En japp då? Nej. Med ett enda öre till vår frälsning, till vår befrielse, till någonting alls av det som Gud har gett oss. Allt är på hans konto. Allt, allt, allt. När Jesus dör på korset, alldeles innan han dör, så säger han, det är fullbordat. Han har gjort det. Alltsammans. Sen talar vi också om den helgande nåden. Jag sa ju att jag gillar sådana uttryck. Att helga betyder att göra någonting helig. Det handlar egentligen om att bli mer och mer lik Jesus. Vi kallar det också för den fortsatta nåden. Den nåd som hjälper oss att leva ett liv i Guds vilja, i renhet, i överlåtelse. Och jag sa för ett par veckor sedan då att för mig så blir det ofta fel här. Jag kommer fel här. Därför att för mig så blir det på något sätt att jag förstår att det var Gud som väckte min längtan efter frälsning. Efter Jesus, efter att få ett liv med mening. Jag fattar det. Och jag fattar faktiskt, det är rätt lätt att göra i mitt fall i alla fall, att jag är frälst av nåd. Att det inte finns någonting i mig som kan rädda mig, det fattar jag. Men sen liksom i det fortsatta livet med Gud, det fortsatta livet som kristen, i min längtan och min strävan att bli mer lik Jesus, att mer och mer lämna synden och mörkret och det onda bakom mig och sträcka mig efter renhet och härlighet och det Gud har, så försöker jag så ofta själv. Försöker ta mig i kragen. Försöker liksom att fixa till mig själv. Försöker liksom att skärpa mig. Försöker och försöker. Och lita på min egen förmåga. Men Paulus sa så här, eller det berättas om Paulus i apostlagärningarna. Vid ett tillfälle när han hade undervisat människor, så när man skilde sig åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att förbli i nåden. Och jag sa för 2 veckor sedan att det här vill jag utveckla idag. Och nu är det idag, så nu vill jag utveckla det här. Att förbli i nåden, den fortsatta nåden, det fortsatta livet, när man har blivit frälst, när man har kommit till tro, att fortsätta leva i nåden. Det här är ett superstort tema för Paulus. Nästan allt som Paulus skriver anknyter någonstans till detta. Han skriver ett helt brev till några som bodde i Galatien, i Galaterbrevet. Och tillrättavisar dem därför att de liksom har börjat, de fattade från början att allting är av nåd och frälsningen av nåd, rättfärdiggörelsen är av nåd. Du blir godkänd och accepterad av Gud bara genom nåd. Men sen började de lägga på en massa saker och tyckte, ja men det behövs nog liksom, lite goda gärningar måste man nog göra. Lite grann av lagen, lite grann av reglerna, lite grann av uppförandekoderna, lite grann av det här liksom som man kan hålla sig till och liksom ge sig till och försöka med sig. Och lite av det så skriver Paulus så här i Galaterbrevet 2 och vers 16. Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Så att också vi har satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå rättfärdiga genom tro på Kristus, inte genom laggärningar. För genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig, accepterad av Gud, godkänd av Gud. Och så fortsätter han så här i den 18 versen. Om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag ju där som en överträdare. För jag har genom lagen dött bort ifrån lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet, om detta att kunna bli accepterad och godkänd och välkomnad av Gud. Om det kunde vinnas genom lagen, om det kunde vinnas genom regler, om det kunde vinnas genom uppförandekoder, hur man borde vara, hur man borde tänka och alltihop där, så hade Kristus dött förgäves. Jag kastar inte bort Guds nåd. Och ibland när jag samtalar om nåden, för nåden är, som jag sa till någon i veckan, det är mitt absoluta favoritämne att tala om. Det skulle jag kunna fylla ett år med att tala om nåden. Jag ska citera ordagrant faktiskt vad en person sa till mig för en tid sedan. Så här. Nådesförkunnelsen skapar slappa och kompromissande kristna. Därför måste förkunnelsen om nåd balanseras med förkunnelse om helgelse och hur man lever ett rättfärdigt och gudfruktigt liv. Nåden behöver balanseras. Mitt svar på det är ett mycket klart och väldigt rungande nej. Därför grejen är att nåden kan inte balanseras. Och den ska inte balanseras heller. Därför att det finns bara total nåd och det väger över 200 gånger vad som helst annat. Det finns ingen balans i nåden. Vi sa för ett par veckor sedan, nåden är inte rättvis. Den kommer aldrig att vara rättvis. För rättvisa hade varit att du och jag fick vad vi förtjänar och det hade inte blivit så roligt, men vi får inte vad vi förtjänar. Nåden kan inte och ska inte balanseras. Och framförallt så ska den i så fall inte balanseras med lag. Amen. Det är tyst i pingstkyrkan idag. Det här är så bra så det är inte sant. Lagen definierar rättfärdighet. Nåden förmedlar rättfärdighet. Lagen var aldrig menad som en väg att uppnå rättfärdighet. Den gavs för att visa oss vårt desperata och totala beroende av nåden, skriver Bob Definbo, hur det nu uttalas. Men ungefär så. Lagen är inte till för att ge dig och mig en rätt ställning för Gud. Den är bara till för att visa oss att det här går inte. Visa oss hur beroende vi är av Guds kärlek, hans barmhärtighet och hans nåd. Tänk på bergspredikan när Jesus talar till folkskaran i Matteus 5. Så finns det en del som har för sig, liksom, när Jesus kom och han mildrade lagen, han gjorde det lättare, han gjorde det enklare, han sänkte kraven, det gjorde han inte alls. Jesus sänker inte standarden, han höjer den. I Matteus 5 så finns det flera sådana här uttryck där Jesus säger, ni har hört, men jag säger er. Och det blir ju liksom inte lättare av det Jesus säger. Han säger, så här, ni har hört, du ska inte mörda. Och jag tror de allra flesta av oss i den här lokalen, med möjligen något undantag, jag vet inte. Men ingen av oss har liksom en tanke på att gå ut och mörda någon, eller hur? Nej. Nu blev det väldigt tyst. Men Jesus säger, ni har hört, ni ska inte dräpa, ni ska inte mörda. Men jag säger, du ska inte ens bli vred på din broder. Om du säger till din broder, står det i folkbibeln, så säger jag, om du kallar din broder för dumhuvud så är du redan skyldig till allt. Och så säger han, ni har hört att ni ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger och undrar, hur har du det med lusta i ditt liv och orena tankar och liksom grejer som du inte borde tänka på och titta på internet eller vad det nu är. Hur har du det med det? Hade de internet på den tiden? Ja, i profetisk mening hade de det. Jesus säger så här, ni har hört att du ska älska dina vänner och hata dina ovänner. Ja, men det är ju ganska lätt. Eller hur? Det är rätt så lätt att älska sina vänner, och ännu lättare är det att hata sina ovänner. Men Jesus säger, du ska älska dina fiender också. Och om någon är så arg på det som de klipper till dig, så låt dem klippa till dig en gång till. Alltså det blir inte lättare när Jesus kommer och talar om vad som egentligen gäller. Utan Jesus höjer ribban till en grad att det faktiskt inte finns någon enda människa som kan nå upp till den. Så att det enda som återstår är nåd. Och nu är jag framme vid min egentliga text för dagen. I Titus brev, i brevet till Titus, så skriver Paulus så här. Och bli inte nervös, jag ska inte prata så länge till. Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Det är genom Jesus Kristus. Han gjorde nåden synlig och påtaglig, märkbar. Den lär oss. Det här är Bibel 2000, om du blir förvirrad ibland, eller oftast använder jag folkbibeln. Just det här är Bibel 2000. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär, och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Nåden blir uppenbarad genom Jesus. Den blir synlig genom Jesus. Det är Johannesbrevets första kapitel, jag tror den 14 versen, att han var full av nåd och sanning. Men nåden lär oss också, eller fostrar oss, att säga nej till vissa saker, till ett gudlöst liv, till världens begär, till det som är fel, till det som inte behagar Gud, till det som är ont, till det som skadar andra, till det som skadar oss själva. Nåden lär oss någonting. Att säga nej till det som är destruktivt, till det som bryter ner. Men också att säga ja till ett anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt liv. Ett liv som faktiskt behagar Gud. Så hur är det då? Med det här med nåd och det man borde, måste och skulle. Hur funkar förhållandet mellan nåden och alla våra borde, måste, skulle idéer som vi har? Jag tror att skillnaden är den här. Att å ena sidan så kan man välja att säga nej till det som är fel och sträva efter det som är gott och rätt för att bli accepterad av Gud. Är du med nu? Alltså man kan försöka och jobba och slita och liksom skärpa sig och klippa sig och skaffa ett jobb. Och allt. Alltså man kan göra allt vad man kan för att ändå trots allt bli accepterad, välkomnad av Gud själv. Det är ett sätt att försöka leva sitt liv. Det andra sättet är att säga nej till det som är fel. Sträva efter det som är gott och rätt. Därför att jag är accepterad av Gud. Jag talade om i förra predikan om att det handlar om att flytta fokus från sig själv till Jesus. Därför jag kan ändå inte. Jag fixar det ändå inte. Det finns alltid någonting som går fel, som jag inte kan leva upp till. Ribban ligger för högt. Men lagen säger gör, så säger nåden det är gjort. Paulus säger om sig själv, jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte ens värd att kallas apostel. Eftersom jag har förföljt Guds församling. Han vet att den han är i sig själv inte räcker till. Men så här, men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd har mot mig har inte varit förgäves. Den har fött någonting i mig. Den har lärt mig någonting. Den har fostrat fram någonting i mitt liv. Så jag har arbetat mer än de alla. Och så konstaterar han, fast det är ju inte jag själv egentligen som har arbetat ens. Utan det är också nåden. Och i Romarbrevet så skriver han så här. Om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Alltså det går inte att kombinera. Var det nåd så var det inte av gärningar. Då var det inte uppförande koderna. Då var det inte att du kunde någonting. Var det nåd så var det nåd. Och inte gärningar, för annars vore inte nåden längre nåd. Han är lite invecklad ibland, Paulus, har ni märkt det? Men grejen är att om vi förstår det här, eller får uppenbarelse över det här som vi ser på mer religiöst frikyrkospråk, så om du fattar det här, om du får in detta, inte bara i din hjärna, utan i ditt hjärta, så leder det på till en väldigt, väldigt härligt befriad syn på dig själv. Då kan man slappna av. Det är inte så att man lever slavigt, utan man har bara bytt liksom anledningen till att man vill göra det som är gott. Anledningen till att man faktiskt vill hjälpa människor, att man vill vara till välsignelse, att man vill stå för det som är rätt och rent och heligt och värt att älska och aktas. Man har liksom bytt motivationen. Den är inte för att jag ska försöka behaga Gud, utan jag är den jag är på grund av Guds nåd. Och jag gör det jag gör därför att nåden föder det i mig. Det är en väldigt befriande syn på dig själv. Men också det här. Att det leder till en väldigt befriad och befriande syn på andra. På andra människor. Har du varit med i något sammanhang någon gång? Jag hoppas du inte har det. Men om du skulle ha varit med i något sammanhang där det verkligen är brist på nåd, så vet du att det blir en väldigt hård och kall värld. En kyrka där det är brist på nåd blir en hård och kall kyrka. Fylld av hårda och kalla människor. Och jag tror att Philip Yancey är så mitt i prick, rätt i ögat när han säger så här. Kristna kan bli väldigt upprörda på andra kristna som syndar på ett annat sätt än de själva. Låt det sjunka in lite grann. Jag tycker det är fantastiskt bra formulerat, och det är väldigt, väldigt sant också. Dessutom. Vi har liksom en tendens att bli jätteupprörda på människor som lever, inte bara på kristna faktiskt, utan på människor i allmänhet liksom. Hur kan de göra så? Det skulle jag aldrig kunna göra. Nej, men du kanske kan göra någonting annat. Har vi hört. Min dröm, och jag tror det är din dröm också. Det är en kyrka som är en oas av nåd. Där inga masker behövs. Där vi inte behöver låtsas överhuvudtaget. Där du vet att jag inte är så särskilt lyckad, och jag vet att du inte är så särskilt lyckad heller. Men vi möts i nåden. Det som är så tragiskt, det är att vi som kristna i allmänhet och kyrkor, frikyrkor kanske allra mest, ofta är liksom kända för allt vad vi är emot. Jag har varit med om det så många gånger i mitt liv nu så att jag börjar tycka att det är jobbigt. Liksom. När man träffar nya människor så presenterar man sig, liksom, jag är pastor, jag är kristen. Så här, jaha, ja, men då är du emot abort. Jag är kristen, jaha, då är du emot homosexuella. Jag är pastor, jaha, då är du emot det och då är du emot det och då tycker du inte om det och då gillar du inte det. Så där. Och det känns så oändligt smärtsamt varje gång man går igenom det. För grejen är att det finns mycket, mycket mer som jag är för. Och du också. Och vi som kyrka. Och om vi som församling kan bli en församling som är en oas av nåd, så kommer människor att upptäcka att vi är för förlåtelse. Att vi är för upprättelse. Att vi är för befrielse. Att vi är för en andra chans. Att vi är för tröst. Att vi är för uppmuntran. Att vi är för kärlek. Att vi är för omsorg. Att vi är för hjälp. Att vi är för värme. Att vi är för omtanke. Att vi är för godhet. Att vi är för människor. Den som vi tror på, Jesus Kristus, vår frälsare. Ett av de namn han fick när han föddes in i den här världen var Immanuel. Det betyder Gud med oss eller Gud för oss. Inte Gud mot oss. Inte Gud anti dig. Gud för oss. Och en kyrka, en församling som får vara en oas av nåd, kommer att visa människor på en Gud som är för oss, som är på vår sida, som älskar oss. Och vi vet att det enda vi har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Amen.